Det här handlar ju om kampen mot mörkret eller den onda. Om vi bara kör på mitt sätt då. Bibeln säger att det är inte mot kött och blod utan mot den fallna änglavärldens påverkan. Alltså det som ligger i mörker. Därför kan vi också säga att mörker kan med andra ord beskrivas som syndens konsekvens. Vi lever i en fallen värld och syndens konsekvens kommer inte att lösas förrän vid den sista basunens ljud. Det är vid Jesu tillkommelse som är mänsklighetens stora hopp som Gud själv kommer att ta hand om det onda. Bibeln säger att den onde har syndat från begynnelsen. Så därför finner vi också att mörkret finns där från begynnelsen. Och den onda, står det, äger hela världen. Eller hela världen är i den ondes våld. 1 Johannes 5. Människan föds alltså andligt blind och måste därför födas på nytt för att kunna se och gå in i Guds rike. Ingen människa har Guds ljus i sig från början. Det är ju helt klart. De hebreiska ledarna på Jesu tid, de tyckte det yttre var mycket viktigare än det inre, fast de förstod inte det själva. Utan Jesus kallade den för hycklare, som betyder att uppträda bakom en mask. Och Jesus, han varnade sina lärjungar för fariséernas surdeg som är hyckleriet. Och i Lukas 12 så började det samlas massa människor, för nu började man ju bli populär och kanske ville lärjungarna liksom ha en del av glansen här. Och jag ska läsa det här, för det här är faktiskt en av de farligaste saker som vi kristna kan ha att göra med. Det handlar om högmod. Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så de höll på att trampa ner varandra. Det är ju där vi drömmer om den här stora väckelsen liksom. Men då började Jesus att tala först och främst till sina lärjungar och säger: ta er i akt för fariséernas surdeg, hyckleriet. Här börjar det bli farligt, här börjar man bli populär plötsligt. Jesus, vi är ju med Jesus liksom. Och här har vi det yttre skenet som vi människor ofta drivs av att söka. Det kallas ju för prestige också. Vår yttre fasad liksom. Nu kunde ju lärjungarna här skaffa sig en identitet genom att man var med Jesus. Man började bli populär. Och då stiger ju vi i popularitet. Det är därför Jesus varnar dem. Och att drivas av det här skenet är ju egentligen att vara en fånge. Vi förstår inte det, men det här är ju fångenskap, det är slaveri. Att drivas av det här. Och hur mycket kraft och tid kan vi inte lägga ner på det yttre? Om vi lägger ner all kraft och tid till det yttre så finns det ju ingen kraft kvar att älska Herren med. För det står ju det här i budet att du ska älska Herren av hela ditt hjärta, hela din kraft och hela ditt förstånd. Och så länge djävulen kan få oss att hålla på och jaga det här yttre skenet så lyckas han ganska bra, för då kan vi inte älska helt enkelt. Va? Vi kan gärna jaga en vision, va? Det får vi för djävulen, men det blir ingen förvandlad på, ska vi snart se. Det här blir ju tydligt för Paulus i Korint. För där säger han att den som är utan täckelse förvandlas. Kommer ni ihåg vad hyckleri var? Att uppträda bakom en mask eller täckelse. Men här säger han, den som är utan täckelse förvandlas. Det står i andra Korintierbrevet 3. Och så säger han att det handlar om skatten, alltså det inre, och inte om lerkärlet, det yttre. Va? I andra Korintierbrevet 4:7 säger han de orden. Och så säger han till korintierna så här att vi kan faktiskt bli lika bedragna som Eva blir. Han varnar för det. Och det är ju märkligt att ormen just heter Nahash på hebreiska i lustgården, för det betyder the shining one. Alltså här ser vi ett ljus. Och nu kommer jag att tänka på en sak som har med det här yttre skenet att göra. Är det egentligen det handlar om det här? Ja, vi ska se. den skinande, det står i andra Korintierbrevet 11:3 att Satan kommer, han kommer och hans tjänare kommer som ljusets budbärare. Andra Korintierbrevet 11. Och nu i morse förstod jag vad Sven Reichman säger i en undervisning. Han säger så här: om det kommer en falsk profet ibland er och han får hålla på ett tag och undervisa, så kommer hela församlingen till slut att sitta med täckelse. Ja, han menar ju givetvis det här skenet. Då kanske vi förstår hur farligt det är med de här så kallade visionerna. Istället då för att söka det inre, så söker vi då det yttre. Och det är ju precis vad djävulen vill, att vi ska jaga fram då. Och just i ändens tid, säger Bibeln, då ska det komma många sådana här hycklare eller falska profeter med det här ljuset. Och de ska bedra många. Och nu beskriver Paulus det här. Han säger att resultatet av deras härjningar kommer att bli ett yttre sken utan inre realitet. Andra Timoteusbrevet 3:5. De ska ha ett yttre sken. Alltså det yttre ska bli viktigare hos en bedragen människa än vad det inre är. Det är tydligt att lerkärlet, det är jätteviktigt att vi har ett fint lerkärl, vad dyrt. Och Paulus sa ju att skatten i lerkärlet var det ljus och den kraft som fick honom att gå igenom alla svårigheter och motstånd. Andra Korintierbrevet 4:5-9. Och när jag läste det så slog det mig, ja men herregud, nu har vi ju lösningen på jungfrurna. Det är ju två ljus. De ena trodde ju att de hade ljus. Nu ser vi framför oss och vi kan förstå att svåra tider kommer. Och det är ju precis samtidigt som vad de 10 jungfrurna handlar om. För i natten hördes ett rop. Brudgummen kommer gå ut för att möta honom. Vilket ljus tror ni de 5 jungfrurna brann om av som slocknade mitt i natten? Jo, givetvis det yttre skenet. För Paulus sa ju att det är den inre skatten som gör att du orkar gå igenom allting. Så det här ser vi svaret. Det är ju de bedragna, de som har lyssnat på de falska profeternas stora löften, falska löften, som inte kommer orka när mörker kommer. Det kommer att tystna på många platser, skulle jag tro. Och andra Timoteusbrevet 3:5 bekräftar ju det. Att de som har fallit eller de som går in i det här, de kommer att ha ett yttre sken men saknar kraft. Så när svårigheterna kommer, kommer deras lampor att slockna. För mänsklig visdom kan aldrig föra oss igenom. Gud visade mig en gång i en dröm att det är bara han som kan visa vägen i den svåra tid som kommer. Han kommer att göra det för den som ber honom om det. Så kommer han att visa vart vägen går. Och det tycker jag är underbart, för han håller fast. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Eva, hon såg på trädet genom det här falska ljuset. Hon vart ju förblindad i ögonen, så hon ser ju alltså på trädet och åt. Och det är laglöshet på grekiska, va? Anomia. Det är att äta förbjuden mat. Och syndens konsekvens blev nu att nu börjar de att jaga det yttre istället för det inre, det ser vi tydligt, va? Och då vet vi att det är mörker. Syndens konsekvens är mörker. Så den som är i mörker jagar det yttre före det inre. Och han tror till och med att det är Gud. Fikonlöven blev nu viktigare än det inre livet. Och bara Herren kan frälsa oss från det här mörkret som faktiskt framställer sig själv att vara ljus. Djävulen skulle ju inte kunna bedra någon om man kom med kolsvart mörker. Nej, hans mörker ser ut som ljus. Vi tror ofta att Gud bara ska välsigna oss. Och då tänker vi ofta, när vi är nyfrälsta i alla fall, så tänker man ju till det yttre. Och det får du höra i många sådana här framgångskyrkor. Men Paulus sa att det var ju just den täckelsen som förhindrade förvandlingen. Ser du hur fel vi kan tänka? Det är just det yttre, att jaga det yttre som gör att det Guds vilja i våra liv sker, hindras. Så då förstår vi varför framgångsevangeliet är så effektivt. För det förvandlas ju inte det inre om du jagar det yttre. Ja. Hur ska vi då bli av med våra arbetskläder? Billigt talat då, det yttre. Och kunna ta på oss rättfärdighetens kläder som en bild på det inre. Eller den inre skatten. Jo, Gud han har en lösning på det här problemet som vi inte gillar i köttet. Nämligen kris. En kris kan föra en människa till omvändelse. Det är i krisen vi upptäcker att våra egna arbetskläder är totalt värdelösa. Det är som en smutsad klädnad, står det i Jesaja 64. Men det första ljuset har kommit, vi förstår att vi jagar fel saker. Det måste Gud visa oss först, annars kommer vi inte att förstå det. Och genom förbön och så kom jag i en kris och Jesus visade vägen. Då hade jag sökt i allt. Allt som fanns. Och jag fattar inte att det är ju Gud vi behöver. Så vi har ju en kanonchans nu när vi ser hur världen bara liksom pulveriseras. Allt vad människor har hållit för sant vacklar. Vi har en kanonchans att komma ut med evangeliet egentligen idag. Det finns ju olika kriser då, men den kris som kommer från Gud, står det, den leder till omvändelse och frälsning. Andra Korinthierbrevet 7, står det där. Den leder alltså till att det inre blir mycket mer värdefullt än det yttre. Och i Jesaja står det om det här förvandlingen. Jag glädjer mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, till han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel lik en brudgum och högtidsbinden på mitt huvud lik en brud som pryder sig med sina smycken. Nu vet jag att många här ber för sina nära och kära och Gud har gett många löften om frälsning. Och jag berättade förut att när den här krisen kom i mitt liv då blev jag frälst. Vet du vad jag tror? Jag tror att Gud är allsmäktig. Och arrangerar våra omständigheter för att den här krisen ska komma. Och jag vill titta lite på Jakob i Bibeln. Det står att han var en luring, ungefär vad hans namn betyder. Va? Han är som en människa i köttet. Va? Vi söker alltid vår egen fördel, men liksom det ska vara lite dolt. Så är vi människor, det är köttet. Och Jakob, han kom ju till en plats som hette Luz, men som döptes till Betel. Och där så, lyssna nu hur vi som nyfrälsta tänker, för det här tycker jag är häftigt va. Det står så här i första Mosebok 28:20. Jakob, han hade ju fått sett en uppenbarelse av Gud. Och då säger han så här, Jakob gav ett löfte till Gud, det här låter heligt va. Det är kött alltihop. Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa jag nu gör. Och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig. Yttre va? Då jag kommer tillbaka till min fars hus i frid. Då ska Herren vara min Gud. Han sätter villkor på Gud alltså. Om jag får se din yttre välsignelse här nu och så här va. Så, ja, men, jag tycker Bibeln är underbar. För så här tänker vi som barn. Det är ofta det yttre vad Gud är med och vi pratar och vi vittnar. Visst är Gud härlig. Han låter oss ha den där gullestunden i början. Men sen kommer allvaret när han fostrar oss. Och det gjorde han också i Jakobs liv. Ja, men visst är Gud suverän. Han har ju kontroll. Hela världen rasar. Men Gud står att han har aldrig någonsin förlorat kontroll. Kommer inte att göra det heller. Gud arrangerade Jakobs omständigheter som kommer till en kris vid Peniel. Som betyder Guds ansikte. Här ryker hyckleriet om andra ord. Va? Han kommer att få se Gud ansikte mot ansikte. Det yttre va? Får ju det. Det yttre skenet. Efter Peniel haltar han genom ett slag på höften. Men vad var det här för välsignelse? För han hade ju ropat Gud att jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Var det en välsignelse att gå därifrån och halta? Ja, det var en stor välsignelse. För det står om Abrahams välsignelse i Apostlagärningarna 3:25-26, så står det att Abrahams välsignelse handlar inte om en massa yttre rikedomar, utan omvändelse från ondska. Ja, vad var ondska? Jo, det var ju det yttre. Det här skenet som man tänkte, va? Visste ni att ordet demon, daimon, kommer roten av, eller daio, betyder to distribute fortunes. Det kan betyda rikedomar, men också falska profetier, va? Spådomar. Lycka. Så här ser vi det falska ljuset igen. Det har ju med onda andars läror att göra då. Just det. Och Paulus, han förstod att Gud hade även arrangerat hans liv. Ni vet den där dagen då ljuset strålade från himlen och han for av hästen så det dånade om att bli liggande på marken totalt hjälplös. För de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det tror jag även gäller de vi ber för också. Och så står det om mörkret igen här. Kommer ni ihåg nu? Synd och mörker. I princip samma sak. 1 Johannes 3, vers 8. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att göra slut på djävulens gärningar. Här ser ni fanero, står det här, lyst fram. Och så ser vi synd och mörker. Så när det blir ljust i vårt innersta så måste djävulen släppa sitt grepp. Halleluja, det är värt, va? Och det går inte helt och hållet, men sakta förvandlas vi så det innersta börjar bli mer och mer betydelsefullt. Och vi gör mer och mer saker för Jesus skull och inte för vår egen skull. Här ser vi att Jesus uppenbaras för vårt innersta som ljus. Och då kommer en kraftig befrielse, en mäktig drivkraft får vi också. För det är också ljus, det handlar om drivkraft, precis som mörkret också handlar om drivkraft. Och det här ser vi Petrus till exempel. Han får ljus från himlen att han får se Guds son, Matteus 16. Och Guds son svarar på denna uppenbarelse och säger, ja, på den klippan ska jag bygga min församling. Och dödsriket, eller mörkret, ska inte få makt över denna. Kommer aldrig att få makt över ljuset. Eller hur? Nej. Har vi ljus i oss har du frälsning. Därför också kommer du att få mer ljus. Det står att du ska få nycklar. Och det här handlar ju helt enkelt om vad som är rätt och vad som är fel. Gud kommer att visa i vägen vad som är rätt och vad som är fel. Här igen har du gränserna av andra här. Inte utanför gränserna utan i gränserna. Så kommer du hem. Och ljus och mörker nämns första gången i första verserna i Bibeln här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och han skilde ljuset från mörkret och kallade ljuset för dag. Och mörkret kallade han för natt. Och det blev afton och det blev morgon. Detta var den första dagen. Här tror jag samtidigt, du vet, i Bibeln kan det betyder en sak, men det kan också betyda en helt annan sak. Så jag tror här ser vi en profetia om jordens slut. Den här jordens slut. För det står på hebreiska här, jorden blev öde och tom genom en katastrof. Så han profeterar slutet från begynnelsen, alltså precis som det står i Jesaja 45, tror jag det. Jag som förklarar slutet från begynnelsen. Ja, här ser du att den här jorden kommer att upphöra att existera och sen kommer han att skapa en ny himmel och en ny jord. Alltså en helt universum. Där rättfärdighet bor. Den som är frälst kommer att gå över den här skapelsen in i nästa. Vilken underbar löfte. Jorden blev öd och tom. Och den här texten använder Paulus själv i första Thessalonikerbreven 5. När han nämner om mörkrets barn och om ljusets barn. Har ni tänkt på det? Och där i det sammanhanget nämns katastrof. Då vet vi vad katastrofen är. Det är denna universums upplösande i eld vid Herrens dag. Men vi ska bli frälsta, va? Som tror på Jesus. Herrens dag ska komma som en tjuv om natten, alltså som en stor katastrof över mörkrets barn som dricker och sover om natten. Och nu beskriver Paulus samma verser, han som kunde hebreiska flytande, han visste vad han pratade om. Nu beskriver han samma verser, första Mosebok 1, fast nu så här, andra Korinthierbrevet 4. Ty Gud sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, alltså skatten, va, som strålar fram i Kristi ansikte ska få sprida sitt sken. Inte undra på att Paulus kallelse var att riva täckelsen för ögon och få dem att byta sken från det yttre till det inre. Ja, då förstår du snart vad de falska profeterna i Korint var ute efter. Det här var ju gnostiker, va? De var ute efter precis tvärtom, för de var ju inte gudstjänare. Utan det var ju att de skulle jaga det yttre istället för det inre. Och så har vi då jordens härlighet. Och vi kan ju förstå att när den här tiden håller på att ta slut så måste det ju hända omvälvande saker, alltså med den här planeten. Och så måste det också hända stora varningar, va? För Gud vill ju inte att någon ska förgås, står det ju. Han kommer ju att tala ganska tydligt. Och jag tror ju bilden när han stiger ner på Sinaiberg är en bild på Jesu tillkommelse. För där står det ju att basunljudet blev högre och högre och högre och högre ända tills han stod. Och då kom den stor jordbävning, va. Och precis samma sak står det ju ska det ske när han stiger ner på Oljeberget. Ska stå en jättestor. Men innan han stiger ner så ska ju basunerna ljuda, va? Och vid den sista basunens ljud står det, så är Guds rådslut fullbordat som man har talat med apostlarna och profeterna, va? Inte en prick, står det, ska gå om intet. Allt ska uppfyllas som är skrivet. Alltså vilken skrift vi har. En del skrattar åt skriften, men jag tror varenda punkt där är sant. Varenda punkt i Bibeln, va? Och just nu så ser vi ju ett kraftigt uppror över jorden då. Vi ser en Greta som flyger och far och talar inför kungar och regeringar. Och egentligen är det ju inget fel på vad hon säger egentligen. Vi ska inte skräpa ner och vi ska vara rädda om naturen. Men det tycker jag att jag har varit hela mitt liv. Vad jag har kunnat. Men psalm 2. Det som händer nu kan du läsa i psalm 2. Där beskriver kungarna på ändens tid säger något. Och det står i psalm 2 så här. Vi ser väldiga vågor idag över havet, människohavet. Det uppror här och uppror där. Varför rasar hedna folken och varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig upp och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans moder. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Vad heter den organisation alla jordens kungar samlas? Två bokstäver. Ja, det är det på engelska också. FN eller UN. Och om man säger att allt som de bestämmer här så är den största delen mot Israel. Det är ju intressant. Alla såna här, ja, så de bestämmer mot olika länder så här, så leder ju Israel skyhögt. Och det står ju uppenbarelseboken att vilddjuret ska ha något emot kvinnan. Så det är ju ganska bibliskt, va. Och inte bara det, sen står det också att de ska ha något emot hennes övriga barn som håller Jesu vittnesbörd. Så vi ser att den organisation nu som reser sig upp här ska hata judarna och de troende. Vi ser en kris som vi förstår kommer att föra med sig globala konsekvenser. En världsregering vill man ha, och det har man försökt att upprätta ganska länge. Och Bibeln kallar det här, den här sammanslagningen som kommer, för ett vilddjur. Och det står i Uppenbarelseboken 13, när kungarna kommer samman med horn och huren. Och profetierna säger att det här sista vilddjuret innan Jesus kommer, så står det i Daniel 7, det ska vara olikt alla andra djur. Och det ska förtrampa hela jorden med sina fötter. Det är intressant, för fötter har ju tår. Och i Daniel 2 står det att när Jesus kommer som en sten, den levande stenen, så ska den stenen slå ner på 10 tår. Ser ni bilden där, samma kungar? Och då kommer Jesus tillbaks, och vi som tror på honom ska få gå in i ett nytt universum. Vad härligt det ska bli. Käre Gud, va? Det ska vara en jord, står det, där rättfärdighet bor. Det ska inte finnas någon ondska. Gud ska torka alla våra tårar. All smärta ska vara glömd. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. Är det en underbar sång? Och det står att de som flyr till honom kommer att komma undan vredesdomen. För det står att Gud kommer att bli arg. Hans vrede kommer att upptännas. I Hesekiel 38 så står det att när Gog och det här kommer, så står det att på den dagen ska jag ge luft åt min vrede. Och då är det ju så här att innan man blir vansinnig så andas man ofta djupt in, va? Och då kommer Herrens dag, och då ger han utlopp för sin vrede. Då är det bra att vara i Kristus, kära vänner, den dagen när vreden kommer. Första Thessalonikerbrevet 5:9 så står det om Gud har inte bestämt oss att drabbas av vreden, utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Som sagt var, om vi förstår Guds hemlighet, så kommer vi automatiskt att förstå Satans hemlighet. Du ser Guds hemlighet i Efesierbrevet 1:9-10. Allt i himlen och allt på jorden ska han samla ihop under ett huvud eller en kung. Och då vänder vi på det, och vet du vad Satan vill? Han ska samla ihop alla änglar som föll och alla folk som följer vilddjuret under en kung. Ser du? Det finns ingen mellanskillnad när Jesus kommer. Alla har bestämt sig. Och då är det ju så här då att Gud, står det, har all makt. Han ljuger inte, varenda bokstav är sann. Då måste han ge Satan auktoritet eller makt att regera, så hans rådslut fylls. Ja. Och det som är skrivet kommer att gå i uppfyllelse på pricken. Varför låter oss Gud nu få reda på saker innan det sker? Jo, för det första då så blir Gud förhärligad. Jag vittnar för en kille på båten, han är muslim. Och i Koranen finns det nästan inga profetior. Och det ska du vittna för en muslim, så gå in på Bibelns profetior. Han blir mäktigt imponerad. Sen är det en nyckel till Jesus. Du förstår, om det här med profetiorna, du vet, det är bara byggstenar eller bara byggverk runt kärnan. Jesus. Det är bara ett råd. Gå in på profetierna. Kan du profetierna är det mycket lätt att vittna för muslimer. För de vet vad nya världsordningen är. Punkt 2 då. Skrifterna ska skänka tröst. Ja. Trösta nu varandra med dessa ord. Det ska skänka tröst. 3. När vi ser det sker som Gud varnar för, då är det också för att vi ska ta oss tillvara för det onda. Vi ser nu idag hur New Age utbreder sig på de mest listiga sätt, kommer det in i filmer, allt. För att försöka påverka hur du och jag tänker. För att få dig och mig in i ett panenteistiskt tänkande. Att Gud är i allt. Gud är givetvis i dig då också, va? När man nu hela tiden talar om de här stora kriserna och lösningen, blir det en toppstyrd världsregering som FN talar om. Och det här såg vi nyss bild för någon vecka sedan. Han är globalist med i Romklubben som gjorde reklam för sin bok, som givetvis handlar om, ja, vi klarar inte av det här, vi behöver en ny världsordning. En ny världsregering, ungefär hans budskap. Det är jätteviktigt att vi förstår den profetiska skeendet så att vi kan fly till Gud när vi förstår hans rådslut. Ja, det är till och med så viktigt, står det, att när Gud har gett oss ljus så är vi skyldiga att dela med oss det ljuset, för annars är vi skyldiga till vår nästas blod. Hesekiel 3. Kommer ni ihåg han talentkillen som gömde sin talent? Men det låter ju jättebra. Ja, men det är ju täckelse, va? Ja, just det. Han var mer intresserad av det yttre än det inre. Men när Jesus kommer sen så, ja, men jag bekänner ju dig, Herre, och så. Nej, inte här inne. Det är ju precis vad det handlar om. Var och en som inte bekänner mig inför människorna, varenda bokstav är sant, ska Herren heller inte bekänna när han kommer med sina heliga änglar. Då står det homologos, det betyder lika, ordet. Inte New Age Christ, för de säger också Jesus, Jesus och Herre, Herre. Utan den Jesus som har dött på Golgata, uppstått igen, stigit upp till himlen. Han som har skänkt sin heliga ande, han som lever i oss och uppenbara sanningen. Den Jesus ska vi bekänna, vi är skyldiga att göra det. Och det kommer att kosta. Kostar redan för en del. Vad ser vi nu? Jo, vi ser de rödgröna. Varför säger jag rödgröna? Jo, därför att New Age står bakom. Vi ser ett kommunistiskt, globalistiskt, grönt monster resa sig upp. Det är precis vad vi ser. Gud har all makt. Och Satan får makt för en viss tid, står det. En bestämd tid. Tills den sjunde basunen som vi tog upp då. Då är allt slut. Och det verkar bli ett väldigt springande på den här, vägen efter vilddjuret. Så står det, hela jorden var helt fascinerade och följde det. Varför det? Jo, för de har lösningen på alla problem. Ser ut som. Först skapar man en jättekris. Ingen vet vad man ska göra. Sen är det plötsligt, här har du lösningen. Alla som söker det yttre får det med sig, visslar dem på den här vägen. Men så talar Gud från himlen och kallar människor. Jag vet att han kallar människor idag genom drömmar. Hallå, jag vill att du går upp på Sions berg istället. Det är mycket trevligare att vara. För då får du ärva en ny himmel och ny jord. Väldigt vanligt att Gud talar genom drömmar, tilltal. Sefania bok handlar ofta om Herrens dag, har ni tänkt på det? Då kan jag säga direkt att Herrens dag är inte bara en specifik tidpunkt, alltså 22 december 2025. Liksom, utan dag på hebreiska betyder jom. Jom betyder tidsperiod. Det behöver inte vara 24 timmar. Nej. Och då är det så här att om Herrens dag kommer och vi inte är beredda, står det ju. Herrens dag ska komma som en tjuv. Då förstår vi. Jaha, för vi vet hur det slutar, det vet vi ju. Herrens dag slutar ju med hans tillkommelse, men vi vet ju inte hur den börjar och när den börjar. Alltså den tidsperiod bestämd av Gud som inte vet början på. Men hur ska vi veta då när den kommer? Jo, vi ska veta det genom tidstecknen skrivna i Bibeln. Ska vi veta att nu börjar det närma sig. Och så fort det händer något så går, jag sa ju det förut, hemsidans besök stiger. Då vet folk att nu händer det något. Kanske är det här en stad nu. Och så vill de se vad vi tycker och så. Nu ska jag läsa från Sefanias bok, ska ni få se. Det är en väldigt profetisk bok som gäller idag. Från kapitel 3 och vers 8. Vänta på mig. Alla skulle ju springa med viljuruten. Eller hur? Vänta på mig, säger Gud. Det han talar till mig i drömmar om hur viktigt det är nu att vi väntar på Gud. Inte stressa upp er även om ekonomin faller. För det kommer den troligen att göra. Allt kommer att bli fullständigt kaos. Och man springer efter nu. Vänta på mig, säger Herren. För då vet vi vad det profetiska ordet säger. Vad ska hända nu då? Vad ska hända nu då? Jo, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt rådslut, eller domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken. Ja, vart var han gjorde det? FN. Eller? Ja, vildjuret va? För att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Vredesgårdarna över vildjurets välde. Ty om min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Ja, precis. Står i Petrusbrevet om Herrens dag, vad som ska hända och så vidare. Då är det så här. Vem är bytet? Han skulle ju stå upp för att ta byte. Byte, det är ju något värdefullt, eller hur? Jo. Han ska dela bytet med den starke mannen. Starke mannen vet ju Lukas 11, vem det är, va? Det står det att han har ett hus. Men så kommer det en som är ännu starkare. Och så tar han bytet från den starke mannen. Han delar bytet, kan man säga. Nu ska du få se. Jesaja 49, 24. Så står det om det här. Nu ska du få se hur Jesus kommer. Blodköper oss. Och sen plockar han ut oss. För han har juridisk rätt att göra det. Det här är viktigt att vi förstår. Juridisk rätt. Rättfärdighet är en juridisk term. Som betyder friköp. Eller befriad från en dom i en rättegång. Du går fri. Då vet du vad domen är. Ja, domen är ju inte att bli fri. Domen är att tillhöra den här mörkret. Det är domen. Ni skall döden dö. Och när Jesus kommer, då säger han, jag har kommit för att ni ska få liv och överflöd. Det är dubbelt det också. Ska vi läsa. Kan man ta bytet från den starke mannen eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren, nu ska den starke mannens fångar tas ifrån honom och bytet ryckas ur tyrannens hand. Nu vet vi vem det är, va? Jävlar. Jag ska själv, första gången jag läste och förstod det här så började jag gråta. Jag grät. Jag ska själv, Jesus är det som talar innan han blir kött. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv frälsa dina barn. Jag ska låta dem som förtrycker dig äta sitt eget kött och dricka sitt eget blod så att de blir druckna som har sött vin. Och allt kött ska då förstå att jag, Herren, är din Yeshua, Jesus. Och att den mäktige Jakob är din Goel. Det betyder den som köper loss en annan med ett pris. Och Petrus säger det att det är ju inte med guld och silver som ni är köpta, utan med det dyrbara blodet av ett dyrbart lamm. Jag har bara en bibelvers kvar eller två här. Och som kommer samma vers i Jesaja 53 och 11 i stort sett. Bara bekräftar på två eller tre vittnesbörds utsago ska allt avgöras. Har du ett vittnesbörd till här då? Jesaja 53 och 11. Genom den vedermöda hans själ har utstått, Jesus, får han se och bli tillfreds genom sin kunskap ljus, va? Förklarar min rättfärdige tjänare de många frikända rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förtryckare eller förbrytare. Han som bar de många synd och trädde in i överträdarens ställe, vårt ställe. Nu ska jag läsa King James sista här. Therefore, I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil, bytet, with the strong. Satan. Jaha. Because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressors. Jaha. Är det inte intressant att det står att laglöshetens människa ska komma först, och det ska komma en kung? För mig verkar det som om laglöshetens plan kommer först. Ja. Eller hur? Han ska komma som en kung, står det i andra Thessalonikerbrevet 2, innan Guds rådslut fullbordas. Så det ser du i Bibeln också. Och det är det här, va? Alla följer viljuret. Man kommer att tro att New Age är lösningen på världens problem. Och den onde kommer att få utgjuta en sån villfarelsens andemakt. Så om vi inte har ljuset här inne eller har blivit upplysta av Gud själv, sanningen, så har vi inte en chans att stå emot. Det är vad jag tror. Vad jag är glad. Jag tror att varenda en som sitter där inne är lika glad. Vi är födda på nytt och den heliga ande i oss. Och det står i Johannes här att den som tar sig tillvara honom kan den onde inte komma åt. Så vi ska vandra på hans väg ända in i himmelen. Ja, tack Herre för den här stunden här vi fick ha tillsammans. Så vi ser här hur världen håller på att ta slut, men du har en ny värld åt oss som tror på dig. För du är sanningen själv och ditt löfte kommer att uppfyllas, Herre. Och jag vill be också speciellt, Herre, för våra nära och våra kära. Du vet om vi ber för dem vi önskar frälsta, Herre. Gode Gud, vi har fått löften, tror jag, var och en av oss, Herre. Fräls dem, Jesus. Låt den här krisen som kommer, Herre, föra med sig att de kommer in i ditt rike. Att de börjar söka dig i Jesu namn. Amen.